Jag heter Magnus Alfons och i en av förberedelsesamlingarna för den här gudstjänsten var det någon som sa, jaha, det blir Magnus och Brasset. Temat idag är ju väldig Gud, den andra delen av det här predikoserien. Vi ska börja med att åka på en enorm resa som talar lite om hur väldig Gud är. Jag såg den här filmen på YouTube för första gången, så tittade jag i kommentarerna och då var den första kommentaren var får man tag i en sån kamera? Jag vill ha den. Det är hisnande att åka med på en sån här resa. Vad den liksom står för. Gud, vi kan ju liksom tänka oss att Gud är väldig och mäktig i betydelsen att han har koll på det där stora, det där oändliga. Han har koll på varenda stjärna i varenda galax i hela universum, eller i varenda universum beroende på hur man ser det. I Bibeln så står det i Jesaja kapitel 40, vers 26, apropå just det här. Lyft blicken mot skyn och se, vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Det kan vara värt att påpeka att på den här bilden som ligger som bakgrund till texten så finns det exakt två stjärnor. Resten är galaxer. Det här är ingen illustration, det är ett foto. Men Gud är ju inte bara väldig och mäktig i betydelsen att han har koll på allt det där stora. Det är storslagna, det är ofattbart enorma, utan Gud är väldig och mäktig också i betydelsen att han har koll på det minsta lilla. Precis som den här filmen illustrerade så är det inte bara det stora utan också det lilla. In i minsta kvark och vad de nu eventuellt i sin tur består av så sträcker sig Guds kunskap och Guds makt. I Bibeln så uttrycks det på ett lite mindre, vad ska vi säga, kärnfysiskt sätt. I Matteus 10:30 så står det att på er så är till och med hårstråna räknade. Guds välde, Guds makt är inte bara det stora, det är också det lilla. Och det är inte bara fysik och astronomi. Det gäller hela oss. Gud är väldig Gud, eller som det också kan översättas, mäktig Gud. Han har koll på allt från kvasarer till kvarkar. Sån är vår Gud. Men varför ser det då ut i världen som det gör? Vi hörde monologen innan sista musikstycket här som högg tag rejält. En bild av hur det ser ut i världen. Varför ser det ut så då? Om Gud är så mäktig att han har koll på allt från kvasarer till kvarkar. Jag har bestämt mig för att inte ägna jättemycket tid åt att svara på den frågan. Den här klassiska och oundvikliga frågan som ju faktiskt finns. Hur kan Gud vara både allsmäktig och god? Och om nu Gud är både god och allsmäktig, varför tar han inte itu med ondskan då? Jag tänker inte ägna en massa tid åt att prata om det. Det går att prata om, men det skulle ta väldigt lång tid. Det jag vill säga är att kyrkan i historien och Bibeln säger att Jo, men det har han redan gjort. Gud har tagit itu, börjat ta itu med ondskan, med mörkret, med ångesten, med smärtan. Han har redan gjort det, han gör det alltjämt och han kommer att utplåna ondskan en gång för alla. Men grejen är, och det som rör till det i huvudet på oss, det är att Gud inte har tagit itu med ondskan på det sätt som vi, som människan då, för 2000 år sedan och tidigare, och nu förväntat sig. Nämligen med makt och med våld. Det är så vi har historiskt försökt lösa ondskans problem, vi människor. Och det är så många då och många nu förväntar sig att ondskans problem ska lösas med makt och våld. Det är nästan alltid till makt och våld vi människor vänder oss för att lösa problemet med ondskan i alla dess former. Men ja, makt och våld och hot om våld kanske man ska säga också. Men det är väl ingen överdrift att säga att tittar man tillbaks historiskt så har det här med att vända sig till, att lita på, att förtrösta på män som har makt och som utövar våld eller hotar eller hot om våld. Det har inte alltid gått jättebra. Och ändå så gör vi det gång på gång på gång. Det är någon slags knäreflexreaktion. När ett hot närmar sig, då måste vi vara starkare och större och ha mera makt än det annalkande hotet. Det blir liksom lösningen. Och när Gud då inte gör så, så blir vi förvirrade och tänker lätt, amen, varför gör han inget? Men kyrkan och Bibeln säger att Gud har redan börjat göra det. Hur har Gud redan tagit itu med ondskan? Ja, det märkliga är ju, och det är det som är poängen med den här Jesaja-texten som vi hörde, det är att namnet väldig Gud eller mäktig Gud ges åt en bebis. Det är ju det nyfödda barnet som får namnet väldig Gud. Det namnet ges inte åt en högre makt eller en andekraft som genomsyrar hela skapelsen. Eller ett oändligt, oåtkomligt ljus. Gud är ju allt det. Men det är ett nyfött barn, en bebis, som får namnet väldig Gud. Kvasar och kvarkguden blir en människovalp. Blir en bebis. Så börjar Guds respons på ondskan och hopplösheten, på mörkret och ångesten. Ja, det där är ju jättefina ord och fina tankar, Magnus. Men vad betyder det då? För jag är mitt i det där mörkret. Jag bara slår på tvn eller att bara se sig omkring eller se inåt. Så finns mörkret, hopplösheten, tankarna, ångesten. Liksom. Så vad betyder det för mig då att det här barnet fick namnet väldig Gud? Ja, det betyder ju väldigt många olika saker. Jag vill nämna tre saker som det betyder. För det första, att redan nu, redan här och nu så är Gud nära. Och det faktum att Gud har kommit nära, så nära att han kan räkna varenda hårstrå på våra kroppar. Det är lite lättare i vissa fall än andra, men hur som helst. Gud har kommit nära och det ger frihet från fruktan. I stycket där Jesus talade just om hårstråna, så vi läser hela det stycket i Matteus 10. Då säger han så här: säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Det där alltså pekar tillbaks på just det faktum att Gud är så nära och vet varenda liten detalj om oss. På den tiden pratade man ju inte om kvarkar. Det var väl typ det minsta man kunde tänka sig, var väl ett hårstrå. Men vi vet att Gud ser varenda kvark. Och det, konsekvensen av det är alltså att vi inte ska vara rädda. Guds närhet till oss, att han är så mycket närmare än vi kan föreställa oss, leder till frihet från fruktan. Du kan leva fri från fruktan, från oro, från ångest. Därför att Gud är nära. Därför att väldig Gud har fötts som människa och kommit till oss och finns hos oss. För det andra vad det betyder att Gud har tagit itu med ondskan genom att födas till världen. Det andra är att han har sänt oss med kraft att agera. Vi, hans barn, med mycket eller lite tro, med mycket eller lite entusiasm, med mycket eller lite missförstånd. Gud har sänt oss till den här världen för att agera i hans kraft, tillsammans med varandra och tillsammans med honom. Det är så Gud tar itu med ondskan. Han kommer nära och han använder oss. Han sänder oss till de platser där vi är, våra familjer, våra klassrum, våra kollegor på jobbet. Vi är sända. Och jag tänker själv när jag säger det, alltså där undrar jag om inte Gud gjorde fel. Att sända oss. Nej, men precis på samma sätt som att väldig Gud, att kvasar och kvark guden blev en bebis, på samma sätt sänder han svaga, otillräckliga människor för att vara hans fortsatta liksom närvaro i världen tillsammans med honom, tillsammans med hans ande. Det gäller oss här i Linköping, det gäller globalt. Vi har bett för våra utsända. Förra veckan var jag i Egypten och fick höra och se vad vi tillsammans, vi som församling och tillsammans med andra församlingar gör. Och hur Gud i allt det här svaga och operfekta som är vi faktiskt tar itu med ondskan. Jag träffade Aisha som, det är inte hennes riktiga namn, men det lät bra. Hon, vår samarbetspartner i Egypten har en massa skolor bland annat där kvinnor som är analfabeter får lära sig att läsa. Och Aisha berättade att nu när min man kommer till mig med papper som jag förr liksom fick doppa tummen i bläck och bara skriva under på det sättet. Nu kan jag läsa vad det står. Och jag inser att det här är ju en lånehandling. Han vill att jag ska ta ut ett lån så han kan få pengar. Det vill inte jag. Att hon har fått makt att säga nej till att bli lurad. Eller så Aisha då igen då gick till apoteket för att köpa medicin till sitt sjuka barn. Och nu kan hon läsa på paketet att det här har ju gått ut. Bäst före datum är passerat. Nej, försök inte, det här vill inte jag. Jag vill ha bra medicin. Det är så litet kanske. Ja, inte för henne är det stort. Men vi kan tycka att det är lite. Men det är det inte. Det är ett sätt som Gud motverkar ondskan, ångesten, orättvisan i världen. Det är så, det är det betyder att barnet som föddes fick namnet väldig Gud. Ja, jag skulle kunna prata hur länge som helst om den typen av händelser i Egypten. Vi är tillsammans, vi som sitter här, vi är tillsammans med andra väldig Guds fortsatta inkarnation, om man ska använda ett sånt ord. Förkroppsligande. Hans närvaro här i världen. Det är ett sätt. Det är en sak det betyder. Att Jesus har fötts i världen. Och för det tredje. Gud gör mirakel. Gud har kommit nära. Han är väldig Gud. Och han gör såna här oförklarliga, obegripliga saker. Direkt handlingar. Som inte går via oss. Ibland sker det. Ibland rämnar liksom den där hinnan mellan Guds sfär och vår sfär. Mellan våra liv, liksom, mellan våra områden, så spricker det där. Och det sker ett mirakel. Det är också vad det betyder. Att väldig Gud har fötts som en bebis. Så be tillsammans med andra om Guds ingripande i omöjliga situationer. Avslutningsvis, vad betyder det för min framtid, för världens framtid, att Jesus är väldig Gud? För det är det handlar om. Barnet som föddes är Jesus Kristus. Han fick namnet väldig Gud. Vad betyder det för framtiden? Skulle man också kunna prata länge om. Men jag vill bara ge ett svar. Och det ser vi i facit, som jag kallar det. Uppenbarelseboken. Längst bak i alla viktiga böcker så står svaren, eller hur? Ni som vet, ni vet. Och längst bak i Bibeln så finns det mycket svårt att förstå. Men det finns också några tydliga svar. Vad betyder det att väldig Gud har fötts till världen? Och det är att ondskan kommer att dömas och utplånas och Guds rike etableras till fullo här på jorden. Det gör det redan nu. Det kommer att hända till fullo. Och vi läser om det i Uppenbarelseboken. Jag vill läsa några verser från kapitel 21, vers 3-5. Här är det Johannes som får se in i framtiden. Och så berättar han vad han ser och vad han hör. Från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Allt vad Gud har lovat, det kommer att ske. Det sker redan nu i mitt liv genom att Jesus har kommit nära. Jag kan leva fri från fruktan. Det sker i världen på många olika sätt. Genom direkt ingripande från Gud, ja, men också genom oss som har sänts av väldig Gud. Och en dag kommer himlen ner till jorden. En dag kommer det, som det står, nya Jerusalem hit. Och det är då det här sker. När Gud tar sin boning bland oss på ett ännu tydligare sätt än han gör nu. Och utplånar ondskan, varenda spår av den. All orättvisa försvinner. Alla som har blivit orättvist behandlade, utnyttjade, har utstått övergrepp och outsägligt lidande. Allt kommer att upprättas. Det är vad det här betyder. Det är vad det betyder att väldig Gud har fötts som ett barn. Mörkret viker där ångest nu råder.